ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 188. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Max
Wiman, som han kallas. Ja. Klockan är i talande stund 21.33 på söndag kväll. Malmö FF har för ett par timmar sedan förlorat toppmötet hemma mot Djurgården med 0-1. Med anledning av den matchen och segermatchen i Europa League playoff i torsdags så sitter vi här nu.
En så kallad affektpodd.
Bara för er skull.
Bara känslor. Ja. Inget annat.
Nej.
Men vi börjar med den matchen som vi just har sett, eller framförallt ni har sett. Jag har suttit och jobbat här på redaktionen. Och då blir det ofta gärna så att man ser matchen i repriser. Så att jag... allt som det fanns repris på, det är jag med på. Fredrik, om jag börjar och vänder mig till dig först, eftersom du har en krönika ute på sajten nu med en rubrik som jag tänker att du ska få utveckla. Och det, den handlar ju då om att straffmissarna är inte, eller MFFs problem är större än bara missade straffar.
Precis. Som jag ju utvecklar i.
Ja, kan precis. Men jag tänker att du kan...
Nej, men det, alltså, det, är alltid, det går ju alltid att säga att om man tittar på om MFF hade satt de här sex straffarna egentligen och vilka poäng man hade haft då och att man hade faktiskt varit i ett helt annat läge, kanske till och med i serieledning nu. Så man kan ju också titta... Ja, det, är det så enkelt då? Men det är det ju inte, utan det är ju ett större problem. Och just nu så hänger för mycket på Marcus Rosenberg. Han missade straffen, vilket det var en dålig straff. Alla straffar som inte går in är dåliga. Han är väl framförallt den som lastar sig själv allra tyngst för det. Men det är också han som skapar Malmö FFs chanser idag. I stort sett alla ligger han bakom. Och han är 37 år. Han gjorde sin... det är alltså den tredje startmatchen på 8 dagar. Vi kan slänga in några matcher till som han har startat innan där. En Europamatch. Borta mot Zrinski. Yeah. Och den innan dess som jag... jag har inte, det är som sagt en affekt på det.
Han har fått vila när han har gått ut i någon av matcherna.
Precis, han spelade 61 minuter tror jag det var mot Falkenberg. Men. Han fyller 37 nu i september. Och alltså, MFF har ju inte alternativ att bygga en offensiv utan honom. Man kan avlasta Rosenberg genom att liksom, som till exempel mot Falkenberg, ha två andra anfallare eller två tior. Men han måste vara på plan för att det ska funka just nu med tanke på att Marcus Antonsson är skadad och Jo Inge Berget är skadad och Carlos Strandberg öser in mål på annan ort och Guillermo Molins är inte den spelaren som MFF kan bygga sin offensiv kring, vilket har visat sig under säsongen, tycker jag. Så det blir lite för lättläst efter ett tag. Rosenberg är inte på topp alla gånger. Och han blir också sliten av att spela mycket matcher. Det har ju Ove Röster själv sagt också att han behöver vila. Det sa han så sent som när vi spelade in studiostadion här inför Europamatchen. Så MFF, det stora problemet var att MFF inte tog in en anfallare under transferfönstret nu. Det hade man nog faktiskt behövt göra.
Det blev en väldigt märklig situation. För jag kan höra MFF-rösterna säga då, ja, men hade Berget varit frisk och Antonsson varit frisk, vad skulle vi gjort med den här spelaren då? Men jag börjar hålla med mer och mer de som säger att den som ska efterträda Rosenberg kanske skulle varit här redan nu. Att man måste i alla fall skapa en annan bredd. Jag tycker precis som Fredrik att de borde tagit in en anfallare i somras. Alternativt då, tagit hem Carlos Strandberg. Och det där det var jag väldigt kluven inför, eftersom det inte funkade i Malmö och det har funkat i Örebro. Det hade inte funnits någon garanti att det hade funkat här, men det är snudd på att MFF har sådana muskler just nu att man i den här situationen skulle ta hem någon som ren backup, om inte annat.
Men det är också, och det präglar väl kanske att man har blivit lite försiktig. Man säger ju gärna att man vill ta det här sista steget, men ta ett kliv till och bli lite mer, ja, man vågar behålla spelare och man blir lite mer offensiv i det där. Men när det väl kommer till de här dagarna i transferfönstret så vågar man inte riktigt gambla där. Och det är möjligt att tiden utvisar att det var helt rätt, men det är ju svårt att se det nu. På samma sätt som att man, som jag tycker kanske då i den här laguttagningen idag, att Ove Rössler blev lite väl försiktig med några val. Jag menar, det såg oerhört bra ut mot Falkenberg och där löste man mycket av de här offensiva knutarna som har funnits. Visst, man kan inte dra för stora växlar på det. Det var på grund av Falkenberg delvis. Men varför inte fortsätta på det spåret mot Djurgården? Och MFF måste våga mer i de här toppmatcherna, tycker jag. Man kan alltid peka på statistiken att man har skapat sig så många chanser, men om man inte har anfallare som gör mål så får man ju försöka tänka om på nytt. Alltså, någonstans så har jag MFF inte vunnit tillräckligt mycket matcher, helt enkelt. Det går inte att komma runt det.
Och det finns ju två saker i detta som man kan notera. Det är faktiskt så att Malmö FF har bara 7 målskyttar i Allsvenskan i år. Och det är ju för lite naturligtvis. Det speglar ju lite den här problematiken också, att man inte får...
Mm. Jag tror att man kan jämföra med Djurgården som jag tror har 13 eller kanske 14.
Som Alexander Axén sa i sändningen inför matchen, minst 13.
Minst.
Han räknade 13, så ja. Jag orkar inte fortsätta.
Men sen den andra delen som jag var inne på lite precis innan vi började här, men bör man titta på MFF den här säsongen nu så... Det är lätt att man noterar poängförluster onödiga mot Sundsvall och Häcken och så, eller Östersund menar jag. Men sanningen är den att MFF har alltså ännu inte vunnit mot ett lag av de 6-7 första allsvenskan.
Ja, det är Hammarby hemma då som är
4-0.
Det är den enda matchen. Man har alltså inte vunnit mot Norrköping, Häcken, AIK och Djurgården.
Göteborg.
Mm. Man har kvar att möta förvisso flera av lagen, men det är ändå ett faktum.
Vad tycker ni då att man skulle ha gjort i laguttagningen i den här matchen?
Alltså, det logiska tycker jag hade varit att ge Roman Gall chansen. Jag tycker att det är märkliga signaler efter hans match mot Falkenberg. Visst, det var bara Falkenberg. Men med tanke på den poängskörden han faktiskt har haft i Malmö FF och att någonstans måste man premiera en spelare som ser ut att vara på uppgång, så är det konstigt att han inte fick en enda minut mot Nejhuda. Visserligen på grund av lite skadebekymmer där och att man behövde liksom safea. Som sagt, ett bortamål hade ju förändrat ganska mycket inför returen, förstås. Jag är medveten om det. Men att liksom ge honom så lite speltid även i den här matchen, Det skickar inte riktigt ut rätt signaler, tycker jag. Jag tycker han borde nog fått starta den här matchen.
Det svåra tycker jag, om Malmö skulle spela 3-4-3 i denna matchen, då är det att du måste plocka bort en central mittfältare. Och jag vet inte om man har haft råd. Det blir så mycket duellspel. Så egentligen så håller jag med om att jag skulle vilja se dem. Alltså Gall och Traustason på varsin sida om Rosenberg för att få ett annat tryck. Men då måste man också plocka bort en mittfältare. Jag vet inte riktigt vilken det skulle vara. Sen är det också, det är allting mycket lätt att säga i efterhand. Men det var nog inte rätt att spela Bejmo en gång till. Det var ändå rätt mycket känslor i det här att möta Djurgården. Jag tror faktiskt inte att han mådde riktigt bra av det oavsett vad han sa. Det bör man vara så professionell så att man fixar, absolut. Men han är nära vän med spelare. Och jag vet inte, det blev lite konstigt tryck på honom. Han försvann helt ur matchen.
Alternativet gissar jag då, tycker hade varit att spela Erik Larsson istället.
Ja, alternativt om man hade fått välja alltså bort en wingback på något sätt, alltså ändra system helt och hållet, men annars är det ju Erik Larsson.
Jag hade ju gärna sett Erik Larsson från start i backlinjen.
Ja, det är ju också ett alternativ.
Man ser det ju så himla tydligt, framförallt i alltså sista halvtimmen när MFF ändå efter Djurgårdens mål lyckas etablera någon slags tryck. Det kommer ju inga överlappningar på den kanten.
Nej.
När Lasse Nilsson spelar.
Nej, och det är absolut inte. Det var ju säkert, som Fredrik också var inne på här, att en defensiv tanke egentligen att man skulle säkra med Nilsson. Man skulle inte, därför att omvänt så kan man ju säga att Erik Larsson ibland far iväg så mycket så att det blir lite för mycket ytor och för mycket, stor risk för kontringar. Men det är knepet. Det är inte riktigt balans i truppen där på något sätt nu. Alltså, det är det inte.
Sen ska ju, alltså, så om man bryter ut under en säsong den här matchen som enskild match, så är det ju inte konstigt att MFF får stryk av Djurgården. Även om det är hemmaplan, för Djurgården gjorde en jättebra match idag. Man får inte glömma det. Och deras mittfält, de hade ju verkligen läst läxan. Och tittar man på Malmö FFs två senaste matcher som kommer mot motstånd då, som inte är fantastiskt med, men hur vill MFF anfalla? Jo, mycket variation från dels mittback, wingback och den centrala mittfältaren som är närmast. De byter position, de spelar snabbt, de överlappar. Och där stängde ju Djurgården ner de alternativen på ett jättebra sätt. Radetinac, ingen omtyckt spelare, tillsammans med Bejmo, de största buropen då. Men gjorde en oerhört bra match i att liksom stänga Malmö FFs kanter och gav ju Safari enorma problem där ute. Både offensivt och defensivt. Och sen så de två sittande mittfältarna, Ulvestad och Karlström, tog ju verkligen hand om MFFs mittfält på ett bra sätt.
Liksom. Man ska ju inte glömma att Djurgården har alltså inte släppt in mål i Allsvenskan sen Gishe Molins gjorde mål uppe mot dem, och det är rätt många matcher.
Ja, det är makalöst. Att se Marcus Danielsson, det är självförtroendet han spelar med. Han är oerhört duktig idag, står i rätt hela tiden, hetsar inte upp sig, och det betyder ju mycket att ha det där liksom.
Sen tycker jag matchen blev lite märklig, och jag trodde det hade fysiska skäl, men slutet visar ju kanske att det inte var så. För jag tycker att första 25-30 minuterna så ser Malmö ut ungefär ändå som, det är ändå rätt okej liksom. Det händer inte jättemycket, men det är någonstans att de maler ändå på lite. Sen tappar de matchen fullständigt. Har inget mittfältspelare överhuvudtaget, skickar iväg långa bollar och börjar förlora dueller och allt blir fel. Ända fram till Djurgården gör mål. Och sen börjar de spela fotboll. Sen börjar de spela det snabba spelet som vi vet att de kan göra i sina bästa stunder. Och det är klart det är lite desperat, men det är lite konstigt att det kan svänga så väldigt mycket. Jag trodde lite grann att ändå den här Europa-matchen i torsdags, att det var den som gav lite resultat rent fysiskt. Djurgården spelade cupmatch i veckan, men det tycker jag inte man kan räkna på riktigt samma sätt.
Ja, men de är väl lite så. Det är svårt att sätta fingret på, man har inte så mycket perspektiv till matchen nu heller. Men jag upplevde att MFF har varit lite, det liksom kanske börjar i laguttagningen men fortsätter sen på plan i de som spelar också, att man blev lite för försiktig liksom. Man är ju van vid att MFF älskar de här toppmatcherna, och det, för några år sedan så var det ju nästan alltid IFK Göteborg och Malmö FF som spelade en match som var ett toppmöte ungefär vid den här tiden på året, och MFF bara liksom gick in och körde över dem på ett sätt. Även om de fick ett mål tidigt i baken, så gick de ändå upp, och liksom, det fanns inget att snacka om sen. De verkar tycka om de här stormatcherna så himla mycket. Men jag tycker i år så är det liksom inte som att man har gillat att spela dem på samma sätt. Man har liksom inte släppt loss. Det finns en inneboende kraft i Malmö FF som liksom inte kommer ut nu på. Det liksom funkar på ett annat sätt i Europa, då liksom hängslen livremtänket och favoritskapet kanske inte är så tydligt. Man slappnar av mer där och liksom har blivit något form av Europalag igen.
Sen om man ska prata ännu mer om den här matchen, så tycker jag att första kvarten är ju egentligen helt galen på alla plan. Alltså både på planen och på läktarna. Det är helt osannolikt tryck.
Ja, nej, det var ju,
och det, när det smäller i dueller. Alltså det var, MFF vann två närkamper efter varandra, då stod hela staden upp och skrek liksom, så jag tänkte, var är jag nu?
Det var en fantastisk sekvens där först kastar sig Oskar Lewicki in i en sanslös glidtackling och vinner den, och sen kommer Marcus Rosenberg farande i ytterligare en, och då kändes det lite som att det här kommer MFF vinna,
för ja, det var, de
bara slog an en ton liksom, och sen så bara försvann liksom resonansen på något sätt, för att fortsätta med liknelsen eller metaforen kanske.
Ja, jag har inga instrument.
Triangeln kan vi plocka fram.
Tycker du vi pladdrar mycket för
det? Ja, nej, det är ingen fara. Max, du skrev någon gång strax innan Djurgården gjorde sitt mål att om det här hade varit en bortamatch så hade det varit rätt så okej för MFFs del.
Därför att det kändes ändå relativt kontrollerat på något sätt. Va? Alltså att, det var ju inte så att Djurgården skapade några mycket chanser. För det tycker jag man måste komma ihåg, att även om Djurgården var bra så hände ju inte så mycket offensivt för dem. Okej, de spelade på kontring, men det var ändå rätt så kontrollerat. Och det, så långt liksom, egentligen är det ju så att oavgjort hade ju varit ett okej resultat faktiskt. Det skrev jag nog ett par gånger under matchen också. Att, jag tror att en del har stirrat sig blinda på
det. Är det det som var problemet? Eller kan det ha varit en del av problemet?
Kan ju vara så enkelt faktiskt. Kan det ha varit så. Därför att det liknade, det jag menar lite grann, liknade det lite grann bortamatcher. Där MFF liksom är rätt försiktigt. Och de är inte, varken mot Djurgården eller AIK kanske har vågat fullt ut. Framförallt inte mot Djurgården. Mm. Så det kan absolut ha varit så. Sen tycker jag man måste säga vad det gäller tabellsituationen. Att det är klart att Djurgården har gjort ett ryck och skapat ett jätteläge. Men jag tror inte att det här är avgjort i den här toppstriden nu. För dels är det så många lag som faktiskt är rätt hyfsat bra. Och Djurgården ska spela två derbyn. Och skulle AIK slå Djurgården på söndag nästa match. Och Malmö lyckas vinna i Kalmar, vilket är långt ifrån garanterat. Så är det ganska mycket som förändras igen.
Ja, jag tror det är alldeles för tidigt att ropa hej. Och jag tror inte att ett Europagruppspel nödvändigtvis kommer vara sämre för Malmö. Malmö FF, det fanns ju inga sådana tendenser i fjol att man skulle bli sämre i allsvenskan. Och, fanns ju också, Ove Rösen tog ju upp det på presskonferensen efter att man såg på läget, så sa han vi hade 11 poäng upp till AIK i fjol, så vi har ju ätit upp hälften nu jämfört med. Å andra sidan så vann ju Malmö FF inte guld. Så att det var också, det var lite haltade ju lite i jämförelsen. Men det ligger ju en poäng i det där, Stockholmslagen. Bara att det är två derbyn liksom. Och inte bara just för att man kan tappa poäng i derbymatcherna, utan det finns ju det här post-derby-syndromet i Stockholm som är att de har svårt att ladda om efter matcherna. Samtidigt så har ju Djurgården någonting man inte haft på väldigt länge, och det är ju den här trygga defensiven.
Sen vad det gäller MFF så tror jag det här med Europaspelet, alltså det är ännu viktigare nu snarare. Skulle MFF göra en total platt historia, jättefiasko att åka ut nere i Israel. Jag vill fortfarande flagga lite varningsflagg. Om de gör ett mål i början och inte MFF har huvudna med sig, så vet man aldrig vad som händer. Men skulle MFF inte gå till Europa League-gruppspel, då tror jag motivationsproblemen kan bli enorma i truppen.
Jag tänker på... förlåt. Har du på väg att säga något?
Ja, men det är ju intressant. Om man liksom tittar på det är ju ett ämne vi kan återkomma till sen, lite närmare. Å ena sidan sagt att det inte alls gjort. Men å andra sidan säga att det är intressant vad som kommer hända i höst om Malmö FF missar ett andra raka guld sett till den satsning man har gjort och den trupp man har. Och, ja, känns ju som att det kommer skaka lite bygget.
Jag läste någonstans bara i förbifarten, så jag hann inte tänka efter riktigt, men inte sen 2012 har Malmö missat guld 2 år i rad. Så lär det vara.
Nej. Mm. Ja, det har ju varit tvärtom. Alltså. Mm. De har tagit guld 2 år i rad och så
missat ett. Och det är ju inget konstigt med det, men det är...
Nej, och liksom med hela den här biten med allsvenskan också, vi ska inte glömma av att Hammarby spelar hemma mot... Gud, det här borde jag ha i huvudet. Visst är det Kalmar imorgon att spela mot?
Om du pratar på lite så ska jag titta här. Alltså. Ja, men det är en match, jag vet så mycket som att det är en match som de bör vinna.
Ja, precis. De har en hemmamatch där och de kan äta sig närmare Malmö FF. Så att,
går på samma poäng vid vinst.
Mm, ja, man ska inte räkna bort Hammarby, absolut inte.
Nej,
och det gör ju egentligen bara...
Och Norrköping fortsätter att vinna. Häcken tog en sen seger idag. Alltså, det är inte så. Vi tittar ju väldigt mycket på... kan MFF kan fortfarande ta guld? Ja, absolut kan han göra. Men då kan ju också sluta sexa.
Men det är ju också... Hammarby spelar borta mot Falkenberg.
Ja, det var inte ens på rätt kust.
Nej, och det är en gräsmatch, så den blir jobbig för Hammarby. De har haft väldigt svårt på gräs.
Kan du klippa ihop det på ett bra sätt?
Nej, men det kan väl få vara.
Jag har inte tid med det idag. Klockan är alldeles för sent.
Men det är väl också det som jag brukar säga, att det är när det ser ut så här också som man inte ska räkna bort lag för tidigt.
Häcken, är det det vill komma?
Nej, absolut inte. Men jag menar, när så många lag är med och slås, så är det alldeles för tidigt liksom att börja det laget är 4 poäng efter de är borta. För det funkar ju inte riktigt så när det är så tajt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Med många lag som kan vinna över varandra.
Jag tänkte på det som vi pratade om här för en liten stund sedan, om hur matchen såg ut och den otroliga intensiteten som sen försvann. Djurgårdens mål tycker jag att det såg lite sådär ut från MFFs.
Det är ju lite så. Det är ju där MFF är sårbart i de lägena när man spelar med en trebackslinje och vill ha högstående vingbackar och vill försöka ta över matchen igen. Då är ju den typen av omställningar, det är ju liksom det stora hotet mot Malmö FF. Och det är ju bristen i systemet, så kan man säga. Och det är ju en risk Malmö FF har varit villiga att ta för att kunna spela den fotbollen. Man bedömer helt enkelt att man ska kunna skapa så pass mycket chanser och göra så pass många mål att man har råd att släppa till några sådana chanser. Idag hade man inte det. Och jag tycker det var också talande där att Buya Turay hade varit, jag måste säga, ganska dålig fram tills dess i matchen. Dåliga bolltoucher, onödig offside här och var, och sen... Men det skiljer ju någonstans lagen just nu. Han nyper dit de chanserna. Och sen också en sak, just i anfallsbesättningen. Vad gör Djurgården på slutet? De byter in Ajdarević och Kujovic. Medan Malmö FF får liksom ta in en mittfältare och försöka göra om formationen istället för att hitta sina anfallsvapen. Det är en viss skillnad.
Man kan titta på Djurgårdens mål, förlåt, så är det ju, alltså det är ju fem MFF-are mot tre djurgårdar.
Den känslan fick jag inte.
Jag har tittat noga på repriserna.
Lasse Nilsson är ju tyvärr lite... Han går ju först och förlorar han i nickduellen där. Mm. Och sen är han väldigt passiv. Antingen får han ju sätta åt och ta ett gult kort för att stoppa det där. För att han bör vara så uppmärksam att säga att oj, jag förlorar den här duellen, nu är det farligt läge liksom. Men han går på mellis där och dubbelmissar. Och han har ju tyvärr lite skulder i målet.
Det har han ju, och det som jag också ser konstigt ut är att när Nilsen väljer att gå in i det andra läget så är det ju ingen som plockar upp Turay heller. Han springer ju sen. Beimo är ganska nära, men det känns inte som att han riktigt tar den löpningen. Nej. 100%.
Och det är ju lätt att stå här i efterhand och säga så, men hade MFF haft ett snabbare mittförsvar där så... Ja, då kanske man hade hunnit upp det, men ja, det är nästan som att man vill stryka en sån invändning för att den är så klok i efterhand.
Jag har inte sett målet i repris, jag har inte riktigt koll, men min känsla var att det var typiskt sånt mål som MFF gjorde mot Salzburg. Alltså typiskt MFF Europaspelmål där det hände oerhört snabbt, pang, pang, pang. Ja.
Sen är det väldigt bra, det är ju två passningar.
Ja.
Det är en väldigt bra kontra. Det här var ju Ove Röslers första förlust på stadion i Allsvenskan. Betyder det någonting?
Ja, jag tror att det betyder en del. Jag tror att magi har en viss betydelse i sammanhangen. Och sviter och sånt här. Det är klart att vi lyfter ofta fram att MFF inte har förlorat på stadion i Europa-kval. Det är klart att det finns där någonstans. Dessutom vet ju motståndarna nu att det går att vinna.
Men påverkade motståndarna mer än MFF?
Nej, alltså det är gradskillnader tror jag trots allt. Men jag tror att det påverkar.
Och det är ju den som är tvivlar på att den typen av aspekter spelar in i fotboll kan ju ta och titta på Malmö FFs strafffacit under 2019. Vi har ju faktiskt inte berört det.
Nej, det är fantastiskt. Drygt 20 minuter har ju varit
det. Det har inte hänt.
Nej, det är dags.
Nej, jag
ska vi inte börja i den änden och säga att det uppenbarligen inte var straff, att det var en lite för tydlig filmning, eller alla filmningar är för tydliga. Anders Christiansen ägnar sig för mycket åt att kasta sig huvudstupa så fort han har lite folk omkring sig, och jag tycker han är en spelare av en kaliber som inte ska behöva göra det. Det brukar alltid komma i baknacken till slut.
Jag sa ju senast vi pratade om detta att jag förstår inte varför Christiansen inte har fått slå en straff än. Men i detta läget tyckte jag absolut inte han skulle göra det.
Jag kunde nästan tycka att han kunde slatta den ändå. Men vad jag förstår nu, så Rosenberg pratade ju efteråt själv om att han den här gången kände pressen. Och jag tror att Malmö kommer att få så många viktiga straffar framöver också, att det var faktiskt var dumt att skicka fram Rosenberg en gång till mot det mål där han dessutom har missat innan, om jag minns rätt. Jag hade kunnat tänka mig Anders Christiansen, Rasmus Bengtsson till exempel, bara för att nämna två spelare. Sören Rex säkert.
Alltså jag, det anmärkningsvärt är ju att Malmö FF i förra veckan, nej, denna veckan har tränat på straffar just av anledningen att det kan bli straffläggning i playoff där. Så vilket man kan tycka att man ska behöva liksom, det ska inte behöva gå så långt för att man tränar straffar. Det ska ju vara en naturlig del av träningen liksom, att man tar ut säg tre straffskyttar innan säsongen och de här får successivt under året träna straffar. Eftersom övning ger färdighet, som man brukar säga.
Jag tror också att faktiskt att det har gått så långt att MFF skulle behöva ta in någon som är väldigt bra på straffar, alltså, eller någon som kan lära ut det. Och någon som lär ut hur man tänker. För
Där ringer ju en klocka direkt då, ett namn som borde passa med, kanske, som länge var en av Europas allra bästa straffskyttar, som jag tror egentligen bara missat en straff i hela karriären, och då har han ändå varit första straffläggare i alla sina klubbar. Jari Littmanen. Oerhört skicklig straffskytt.
Nej, men att man, det behöver inte vara en som är anställd av MFF, men att man faktiskt tar in någon som kan resonera kring hur man slår straffar. För jag känner mig tjatig, jag har varit inne i det igen, jag har aldrig varit fotbollsspelare, men jag är helt fascinerad över att alla de här tre MFF-spelarna borrar ner blicken och tittar på bollen och har inte en aning om vad målvakten gör. Och jag tycker att Rosenbergs straff idag var riktigt, riktigt dålig, eftersom man slår den mitt i målet och i den höjden där rimligen benen måste hänga kvar när målvakten kastar sig. Nu tittar jag på målvakt Fredrik.
Ja.
Ska man slå den mitt i målet så får de väl rulla längs marken eller trycka stenhårt i
nätet. Den var ju i princip rullande längs marken. Det var ju en oren träff. Den var inte bra på något sätt.
Men straffar det är så svårt problem också, för att det är liksom, vad är lösningen? Gör mål. Skjut bollen i mål. Det är en sak om liksom, vi släpper in för mycket mål. Ja, men du får ju liksom kanske byta formation eller tänka om och börja zonmarkera på ett annat sätt eller vad det kan vara. Så här. Men straffar det är så svårt att säga. Det är så mycket som annat som spelar in. Det är liksom, det finns liksom, ja, träna mer på straffar och liksom. Det finns ingen quick fix på det.
Nej, liksom. Alltså det är lätt att säga. Alltså det är klart att det blir bättre av att man tränar på det och att man automatiserar det. Men det är en jädra skillnad på match och träning i detta
fallet. Ja, men precis. Och liksom,
och ofta så hinner du stå ganska länge och fundera. Och,
ja. Han fick stå extra länge. Han fick ju till och med ta om det.
Ja, det var ju de kastade in någon slags flaggpinne mot Vajo där, och det hjälpte ju inte situationen. Det kan man ju tänka på när man sysslar med sådana idiotisaker, att det inte alltid det gynnar det ena egna laget, för att säga det gynnar aldrig det ena laget.
Jag tror ju bara, alltså, hur mycket man är, jag tror att man måste bryta mönster när det har gått så här. Antonsson har missat två, Molin har missat två, Rosenberg har missat en och ska gå fram igen. Alltså vilken människa tänker inte på det här i det läget? Nu ska jag säga så att Romain Gall har ju satt en straff i Bellimena, men han var inte inne på planen. Men han är nog en sån som också bara kunde gått fram och bara smält dit den. För att han har liksom inte samma börda på axlarna.
Han är ju inte blyg för att skjuta heller.
Nej.
Det är något han sysslar gärna med.
Ska vi dra straffarna bara så att alla har liksom allting klart för sig?
Slutar alla lyssna.
Ja, nej, men alltså, eftersom vi också resonerade lite grann i början om hur mycket poäng de skulle kunna ha tappat på det här. Det var ju då alltså hemma mot Häcken, Marcus Antonsson vid ställningen 1-0 till MFF. Matchen slutar 1-1. Borta mot Sundsvall, Gishar och Malins vid ställningen 0-0. Matchen slutar 3-1 till Sundsvall. Borta mot Falkenberg, Marcus Rosenberg vid ställningen 2-1. Det stod sig matchen ut. Antonsson hemma mot AFC vid ställningen 1-0. Den matchen slutar i 5-0, så där kan det inte ha så stor betydelse för matchutvecklingen. Sen har vi Malins borta mot Häcken vid ställningen 0-0. Det slutar 1-1. Och så då Rosenberg vid ställningen 0-1 idag. Så att, alltså det är klart att man kan aldrig förutsäga matchutvecklingen efter det, men några poäng har det ju rimligen kostat.
Jag tror det kostade definitivt två borta mot Häcken, och det kostade en poäng idag i alla fall. Minst en idag skulle jag vilja säga, för att jag undrar om inte matchbilden hade förstärkts ännu mer om Malmö hade gjort ett mål. Att då hade de ju varvat upp. Sen de andra tycker jag är mer tveksamt. Men det...
Jag tänker att vi ska också blicka lite framåt här mot playoff-returen. För om vägen till SM-guldet blev betydligt längre idag så blev ju vägen till Europa kortare i torsdags.
Hur kan det vara det när det är längst bort utanför Europa?
Ja, jag ska utanför Europa. Ja, alltså 3-0. Finns det något att säga där?
Ja, men, ja alltså mot Benay Ueda och Zrinski har man ju gjort två perfekta hemmamatcher, så är det ju. Det är inte så lätt i Europa även mot dåliga lag att producera och prestera. Det har vi sett många exempel både med Malmö men många lag ute i Europa. Så att det är klart att man har skaffat sig ett fantastiskt bra utgångsläge. Det är ju ingen tvekan om det. Men det gäller att stå emot en kvart 20 minuter och inte gå på något struntmål där nere. För att då, man vet aldrig vad som kan hända där.
Men har man, med tanke på det man har sett av Nejuda och det man har läst och hört, så känns det väldigt svårt att se dem ställa om till en tokoffensiv.
Nej, det tror inte jag heller i sig.
Nej.
Men det är klart de kan kontra in ett mål ändå. Alltså så att säga. Jag vet inte. Jag tror bara det är farligt att ens släppa in tanken i huvudet att det är klart. För att jag tror att om någon gör det och har dessutom den här tunga förlusten med sig ner bland spelarna, så är det liksom, går du ner på 75% kapacitet, så kan allt möjligt hända. Det är det som är risken. Det har väl uttryckts för så att det enda hotet mot att MFF ska gå till Europaspel, det är ju MFF själva. Lite extra bonusinfo kan ju vara då att det var israelisk ligapremiär idag. Och Bnei Yehuda vann mot ett mittenlag vars namn jag inte kan säga rakt på rak arm nu. Men ett lag som spelade i nedflyttningsserien i våras. Och de låg under med 0-1. Och då hade ändå motståndarna fått en utvisad redan i 35:e minuten. Motståndarna fick ytterligare en spelare utvisad i 65:e minuten. Och först i 8:e övertidsminuten kunde Yehuda göra 2-1 och vinna matchen. Så det är ju inte en skrämselinsats, om det nu är som tränaren så här i Malmö att de skulle lägga allt fokus på ligan.
Ja, men jag skulle precis säga det, om det inte vore för att Bnei Yehudas tränare har gett upp, så hade man ju kunnat tänka att det kanske blir spännande.
Men jag tror, vi har pratat lite grann om det också, man var väl böjd liksom att känna att ja, men de har gett upp. Men det är klart att det var en taktisk...
Han ser väl det, precis som att Anders Christiansen till Kvällsposten nu efter den här matchen sa att det här tappar inte Djurgården och vi är borta från guldet och sådär, utan det är också att lägga över press på en klubb som, ja, om vi inte räknar Svenska Cupen titlar, inte har vunnit något sedan 2005 då, och då var det ju sannoliken ett annat lag och en annan tid i den klubben.
Vad behöver...
För AIKs del så gick förresten Elionossi sönder idag. Såg jag utbytt efter en halvtimme. Det är ju ett jätteavbräck om det skulle vara något som blir, att de blir borta längre.
Och ska man se det ur Malmö synvinkel, så var det kanske tur att AIK gjorde som de brukar och avgjorde väldigt sent i matchen och haka på, så att säga. För de är ju ännu mer motiverade nu inför mötet med Djurgården naturligtvis.
Vi ska säga det också att Arnold Tröstadsson utgick ju tidigt i andra halvlek. Men det verkar inte vara så.
Han var väldigt lugnande själv och han kom ut och pratade själv, vilket också är ett tecken. Han fick ont i den fot som han har stukat tidigare i sommar och ville väl inte ta risker helt enkelt. Det var tydligen meningen också att han skulle bytas ut rätt tidigt mot Molins eftersom han inte har spelat så mycket.
Avslutningsvis då, eftersom jag gissar att ni vill hålla kväll, jag själv jobbar ju 2 timmar till. Så, vad förväntar ni er för typ av matchbild i returen på torsdag? Hur tror ni att MFF kommer att gripa sig an detta? Kommer det se ut som det gjorde i Bosnien?
Jag hoppas verkligen att de kan ta tag i spelet lite mer och se till att de äger bollen och inte behöver springa sig trötta utan boll. Men jag tror att Malmö kommer att vara ganska försiktiga. Man kommer inte att ta risker där i början.
Och jag tror man kommer försöka hålla hålla bollen inom laget i möjligast mån och försöka liksom metodiskt arbetar sig fram mycket på grund av hettan nere i, och hettan och luftfuktigheten nere i Israel som ska vara något i hästväg. Jag gjorde en intervju med Rade Pritcha här om veckan och han pratade, jag ställde aldrig frågan om det utan han tog upp det själv som en jättefaktor och han sa att lag från tror det var Panathinaikos de hade mött med någon av sina israeliska klubbar där han spelat i två stycken. Maccabi Tel Aviv, den mest kända då. Och så att de hade haft stora problem med värmen. Och då är det ändå en Atenklubb liksom. De är vana vid värme men luftfuktigheten gör att det blir speciellt.
Och om jag var Ove Rösler och försökte ta mig in i hans huvud så misstänker jag att han önskar att Malmö gör ett tidigt mål. Och sen verkligen kan vila sig igenom matchen. För vi ska inte glömma att det är en snabb vändning sen. Nu får vi med MFF i nacken som man slapp denna veckan. Redan på söndag är det match mot Kalmar. Det innebär tung flygning.
Så hem. Luftfuktighet där också.
Ja. Nej, men du vet, jag tänker så här. Tung flygning nattetid hem. Bara fredag, lördag och så match söndag. Och du har en 30 mila bussresa till Kalmar. Förmodligen redan på lördag. Eftersom de alltid åker upp dagen innan. Det är en rätt seg vecka och MFF har ju inte haft sådär jättelätt i Kalmar de senaste åren. Så att, dessutom, vilket var ju därför jag egentligen började prata, Rasmus Bengtsson och Anders Christiansen avstängda mot Kalmar. Mm. Det innebär att stackars Rosenberg måste spela det också för du kan inte ta bort hela centrallinjen, det går inte.
Ett Kalmar som möter IFK Göteborg på bortaplan imorgon.
Har du kollat upp det?
Ja, jag kollat upp det. Nej, jag kom faktiskt ihåg det.
Ja, men det stämmer. Mm.
Men de knäppte ju AIK på näsan rätt ordentligt uppe på Friends. Och får de med sig ett hyggligt resultat mot Göteborg också. Så då kommer ju de med ett bra självförtroende och kanske känner att det kan bli en fin höst för dem.
Mm. För denna podd gör en fullständig avvikning också.
Ja.
Som ändå har ett visst sammanhang eftersom vi i varje avsnitt talar om att vi vill förbjuda konstgräs. Just nu är det så att de tre topplagen i Superettan alla spelar på gräs. Näst sista och sista lag i Allsvenskan spelar på plast. Och dessutom finns det möjlighet att få ner Sirius på en sån plats också. För de har väl plastgräs på sin nya arena också, ja. Tror jag.
Vill man bara ha ut ett liksom, ha ut lag av plastanledning så är ju Sirius nästan de som ska åka ut först med tanke på att de har valt att lägga in det senare. Det är ju nästan ännu mer straffbart.
Och bara för att knyta ihop det hela, för det var egentligen det jag ville säga, så dagens märkligaste match i fotbollsberget spelades ju ute i Hällevik när Mjällby höll serieledningen i Superettan. De mötte alltså Dalkurd och låg under med 0-2 i 89:e minuten och vann med 3-2. Det måste vara ett rekord i sig själv.
Och men om vi avslutar med att om vi inte slutar nu så man får gå hem så kommer jag göra som Bosse Andersson gjorde, Djurgårdens sportchef, när han fick se på en monitor, han satt också på pressläktaren med hela Djurgårdsentouraget där uppe, att Anders Christiansen hade filmat till sig straffen, så hörde jag en smäll bakom mig, två stycken smällar till och med. De bara, vad är det som händer? Är det någon slags terrordåd här nu? Och så kommer den någon slags storm av vatten flygande, är det Bosse Andersson som har dängt näven i bordet så att det flyger vatten från hans vattenflaska in på, till oss som sitter och skriver. Så upprört kan man vara. Han är sannoliken en profil. Superbo.
Han har med större känsloregister än Malmö FFs sportchef.
Ja, i alla fall utåt sett.
Ja, precis. Det var det jag menade.
Precis.
Ja, vi sätter punkt där. Det här har varit avsnitt nummer 188 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Du har redan sagt det med konstgräs. Jag behöver säga det igen. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej hej.
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 Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.